Hörni, min fru läste inledningstext, eller den texten som jag tror jag kommer att spendera några veckor framöver kring. Det är en fantastisk text. Och jag ska börja lite så där dramatiskt för att eventuellt få er uppmärksamhet, om inte på något annat sätt. Man ska börja predika med någonting som folk reagerar på. Antingen säger de yes eller säger de nej, det här vill inte vi göra. Men det är bättre än att man bara sitter och inte gör något. Jag har varit frälst i nu snart 40 år. Och genom alla dessa år så upplever, jag tror att vi allihopa som har varit frälsta några år, följer utvecklingen bland Guds folk och ser vad är det som sker med oss. Det var en broder som sa till mig, på grund av sin egen ganska tråkiga händelse i livet som han gick igenom, han sa så här: stojan, det verkar vara som att vi som Guds folk i alla perioder genom historien blir alltid besegrade på ett område. Det är som att vi inte har kraft att leva upp till Guds standard, så att säga, på olika områden under olika tider. Och det är när man läser den boken, så är det. Man ser att i alla perioder, även när det var som bäst bland Guds folk, så var det något område där vi inte riktigt fick, så att säga, leva upp till det som vi är kallade till att leva upp till. Vad beror allt detta på? Vad beror det på att vi lider av samma saker som världen lider? Vi besegras på samma områden av saker som vi vet inte är rätta, som världen besegras ständigt och jämt och kämpar ständigt och jämt med. Vad är det som påverkar oss då, så att vi hamnar på samma nivå i samma situation? Jag tror att det finns en sak som är faktiskt viktigare än allt annat. Och det är hur vi tänker. Bibeln säger uttryckligen att allt strid vi går igenom eller får vara med om i livet ligger faktiskt på tankarnas nivå. Det vet vi allihopa. Och jag vågar säga, efter 40 år att ha levt här i västvärlden, jag vågar säga att vårt problem idag i våra kyrkor är precis likadan som Israel hade på sin tid. Och här är vad Gud säger till Israel när de var besegrade av sina fiender. Han ger en diagnos på sjukdomen som de lider av. I Jesaja 2, vers 6, så säger Herren så här: du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av österlandets tänkande. Herren säger: du har förskjutit, eller jag har förskjutit mitt folk och Jakobs hus, därför att de är fulla av österlandets tänkande. Första kontroversiella påstående. Jag tror att grundläggande orsak till vad vi går igenom idag är att vi är fulla av västerlandets tänkande. Jo, det är klart att det är du, Stojan, som säger. Du kommer ju från forna Östeuropa och du är hjärntvättad av det. Och det är därför du säger så. Du är bunden fortfarande av kommunistiskt tänkande och halleluja och allt annat. Eller? Och vi i Österlandet eller Västerlandet, vi vet vad frihet och demokrati är, och så är det. Jag tar riskerna att det blir så. Samtidigt så tror jag att det här är faktiskt att sätta finger på något väldigt viktigt. Låt mig få säga bara så här. Efter 40 år som jag har varit frälst, så märker jag en enkel sak som vi alla andra märker. Det är följande: evangeliet predikas väldigt sällan någonstans på denna jord utan att bli färgad av den kulturen i vilken den predikas. Väldigt sällan. Jag ser inte att jag predikar evangeliet som är rent. Även det som jag predikar färgas av väldigt mycket. Av mina tankar, av min uppfostran, av kulturen jag har vuxit upp i eller så vidare och så vidare. Och jag tror det här är väldigt viktigt. Jag minns för många år sedan när jag blev frälst faktiskt och var nere i Skåne. Och vi var en grupp som skulle gå ut och evangelisera bland invandrare. Någon läste någon text och så var en person. Det råkade vara just här i landet, så missuppfattade inte mig. Jag vill inte såga grenen jag sitter på, som någon sa. Nu sågar du grenen, grannen eller grenen. Du sitter på. Grannen eller? Grenen. Tack. Och annars kan jag sitta på julgrannen också. Och det var en person, då läste vi en text och så sa en person så här. Hur tolkar vi svenskar den här texten? Jag kommer aldrig glömma det. Jag var nyfrälst och tänkte jag, vad spelar det för roll hur vi svenskar tolkar? Det är frågan vad Gud säger. Jo, men det ska tolkas. Jo, klart. Men hur ska det tolkas? Ni vet en regel i Bibeln som säger att skriften ska tolkas med skriften. Så det finns faktiskt bara ett sätt att tolka det. Men det är alltid svårare att komma åt det än vi tror, eller hur? Så jag är medveten att det är en het potatis och vi kommer ha diskussioner kring det här, men det är en viktig sak. Det är så att jag fick en bok häromdagen av någon som är finne, kära någon. Bara han fattas också där. Men jag ska citera någonting som han citerar här. Det är en kändis troligtvis som dog 1899 och han säger så här. En man som inte tänker självständigt är en slav och är en förrädare mot sig själv och med människorna. En man som inte tänker självständigt är en slav och är en förrädare mot sig själv och med människorna. Låter fantastiskt. Eller hur? Okej, då frågar jag. Finns en sån man? Enkelt svar. Ni vet hur en man skulle vara sån. Okej, vi tar Judit som vi välsignade just nu. Det enda sättet att Judit skulle tänka självständigt nu när hon blir vuxen. Det är att 7 miljarder andra människor försvinner från jordklotet. Hon är ensam och så börjar hon bygga och bilda sin uppfattning om allt vad hon ser. Det skulle varit en självständig man eller kvinna. Men sån finns inte. Jag menar, där killen, oberoende vem det är, han har påverkats av miljon saker innan han blev 10 år gammal. Och så ska han kalla sig för självständig tänkare. Så tittade jag lite i Wikipedia igår vad det betyder att vara en fritänkare. För att vi i västvärlden är väldigt stolta över det att vi är fritänkare, eller hur? Det märkliga är att varenda definition på fritänkandet och fritänkare gått ut på att du ska vara fri från religiösa tankar. Det är fritänkande. Du ska vara egentligen en sekulariserad person som tänker fritt ifrån det att det finns en Gud och att det finns kanske något annat än du själv som kan tänka rätt. Det är ganska intressant. Vad är fritänkare? Kan jag fråga, är ni fritänkare här inne? Jag menar, låt säga, Håkan, kan du understryka det eller inte, eller godkänna som jag ska säga. Folk brukar säga, han går sin egen väg, står han vågar säga saker, han är fritänkare, eller? Kom igen nu. Tycker ni att jag är det? Oh, vilken fråga. Älskar att ni tänker så fritt. Ingen vågar säga något. Okej, jag erkänner att jag inte är fritänkare. Jag erkänner det. Tänk bara på den lilla andra saken. Ja, det är bara inledning där. Som han säger. Han säger så här. Att man börjar tro på det som han... Som hörs mest i den miljö där man lever, eller hur? Man börjar tro på det som mest hörs i den miljö man lever. Och jag älskar det som sker med våra ungdomar idag. trots att många kommer att säga, det där var inte bra vad du sagt nu. Jag älskar att våra ungdomar som har vuxit i våra kristna familjer kommer till en stund i livet när de gör upp med vad de har blivit lärda. Jag älskar det. Därför att någonstans måste man bli fritänkare. Någonstans måste man möta både det som mamma och pappa har sagt i kontexten av hela världsfilosoferande. Någonstans och någon gång i livet måste vi också. Jag minns, jag växte upp i en familj där människorna aldrig fick komma till månen. Självklart, min mormor sa aldrig i livet. Nu tror jag också som min mormor trodde, men det är en annan sak. Men någonstans när jag gick i skolan och den där röda färgen, de målade mig med rött färg, ni vet, kommunisterna. Och det var bara dumma och gamla som trodde på Gud. Någonstans var jag tvungen att läsa Voltaire för att se vad han har att säga om livet. Och inte bara vad min mamma sa. Jag läste Bibeln, jag ser inte så mycket. Och jag minns dagen när jag mötte två världar. Den ena världen sa, så här är det. Den andra sa, så här kan det vara och så här är det. Och jag var tvungen att välja. Så neutrala är inte vi som vi tror, eller hur? Låt mig få läsa då varför jag upplever att det här är oerhört viktigt i vår tid. Jag ska inte nämna, men en ung man sa, namnet på den mannen, en ung man sa häromdagen. Faktiskt, vuxit upp i en ganska religiös familj så att säga, eller i kristen familj att inte säga religiöst. Och han sa så här för en tid sedan. Vet du vad? Jag ifrågasätter allt vad jag har hört hittills. Det finns en sak som jag inte rör vid och det är korset. Den måste finnas. Och jag tror det är nyttigt, det är nyttigt. Ni vet, okej, vi har vuxit flest av oss här i landet där kritiskt tänkande är nästan en avgud. Det är nästan så att du ska aldrig säga amen på något som annan ser innan du har liksom analyserat sönder det. Vi har uppfostrats så i detta land, på gott och ont. Men det är faktiskt så att det här är en väldigt viktig grej. Nu läser jag Romarbrevet 12:1-3. Igen, men en annan översättning, folkbibeln. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Ni vet, det här betyder inte att offra sig i kropp självklart. Det betyder att allt vad du och jag är kända för bland folk, att vi ska vara beredda att offra detta för att kunna lära känna något annat. Paulus offrade sig på altaret när han sa i Filipperbrevet 3, allt vad jag har räknat en gång som dyrbara saker som jag byggde hela mitt liv på, jag offrade allt detta för att lära känna Jesus Kristus, för att jag upptäckte att han har mer att ge. Okej, då ser versen efter det, och anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Okej, nästa påstående. Jag är övertygad att ingen av oss som kristna kan lära känna Guds vilja så som den är, utan att ständigt förvandlas i vårt tänkande. Utan att bli fria från de yttre saker som har påverkat och format vårt sinne. Och bara veta, hur tänker Gud och vad tänker Gud? Och det är därför vi har sådana problem i våra kyrkor idag. Därför att flesta kyrkor idag är påverkade mer av den kulturen vi lever i. Och vad kulturen säger till oss att vi ska tro vad som är normalt och acceptabelt. Än vi tror på vad Bibeln säger. Det är inte konstigt att vi är förvirrade. Det är inte konstigt att folk följer människor in i dike efter dike. Det är inte konstigt därför att vi har blivit lärda att det var opinion, den allmänna opinionen ser att det är sanning. När Expressen och Aftonbladet och TVn ser något, då är det självklart att det är sant. Jag minns för många år sedan när jag var i Japan, och av alla som sa det till mig var det faktiskt en amerikansk person. Ursäkta att jag nämner nu vid namn vissa saker. Men jag minns, vi pratade om det som hände i världen då för 20 år sedan, dryga 20 år sedan. Så sa han till mig något som jag häpnade över men blev väldigt glad över. Han sa, vet du vad, Stojan? Jag har lärt mig hur man lyssnar på nyheter och hur man läser media. Det som nyheterna säger, det vrider jag 180% och då får jag sanningen. Jag vet att det är överdrivet, men det finns en sanning i det. Det och det som jag tyckte var intressant, att det var en person som sa det, som kommer från en kultur som har hela tiden blivit undervisat av vad deras ledare säger. Så är det. Det är sanningen för vår värld. Jag hoppas att jag inte hamnar in i någon tjafs här om ointressanta saker. Min enda längtan är att dela Guds ord på det här området, så att vi får tänka lite grann på vad Gud har att säga i allt det här. Okej, låt mig få definiera sinnet då. Vad är sinnet för något? Och det är väldigt komplicerad definition på det, så jag ska hålla mig till något väldigt enkelt. Sinnet är sammanfattning av tankarnas och sinnens, de fem sinnen som vi har, processer som formar ens sätt att värdera, resonera, bedöma. Okej, sinnet består av tankar och de här fem sinnen, lukt, ögon, seende och allt annat, känslor och så vidare. Att inte, när tankarna och de här fem sinnen tänker på något och formar sig på ett sätt, så är detta som vi värderar allt vad vi möter. Det är detta som vi resonerar kring allt vi möter och bedömer människor, situationer och allt annat. Okej? Då läser jag från Ordspråksboken 23:7. 23:7, en text som jag måste nu översätta från King James Version, inte därför att det är den enda heliga, utan därför att den ser så annorlunda än vår översättning. Ordspråksboken 23:7 säger så här, att jag måste läsa 6 och 7 här. Ät inte den missunnamens bröd. Vad är lysten efter hans läckerheter? För han handlar efter sina själviska beräkningar. Ät och drick, säger han till dig, men menar det ej. King James säger så här. När du kommer till en son, ät inte för mycket hos honom av hans läckerheter. Ty så som han tänker i sitt hjärta, sådan är han. Jag är en sån tråkig typ kanske som ibland känner mig påträngande när jag möter människor och när vi resonerar om vissa saker. En av de vanligaste frågor jag ställer till folk när vi är i en diskussion och när en människa ser någonting om en sak som jag inte riktigt kanske håller med om eller inte riktigt förstår varför den personen resonerar, så brukar jag fråga den personen: kan du förklara för mig hur du tänker? Och om någon förklarar för mig hur hon eller han tänker, då har jag mycket lättare att förstå hennes beteende, hennes sätt att bemöta situationer. Därför att vi är som vi tänker. Människan är som hon tänker, säger Bibeln. Skrämmer det här lite grann? Mig skrämmer det mycket grann. Vet ni varför? Därför att jag i mina tankar strypit folk. Jag har i mina tankar önskat mina fiender att dö. Jag har i mina tankar skickat min fru till sin mamma tillbaka 100 gånger. Jag har i mina tankar önskat att jag inte jobbade länge i Skogakyrkan. Nu ljuger jag. Det där har jag inte ens tänkt i mina tankar. Men jag måste säga att jag blir rädd om det här sanningen är gällande. Därför att jag i mina tankar är både det ena och det andra. Om jag är som jag tänker. Stackars denna värld med mig. Okej, okay. Så vi är som vi tänker. Låt mig bara läsa två verser som visar att det är vår tankevärld som är initiativtagare till vårt beteende. Det är tankarna som gör att vi tar initiativ till olika saker, både verbala och handlingsmässiga. Jobb, först Jobb, kapitel 20 och vers 2. Det här känner vi igen allihopa, gode tid. Titta på eller lyssna vad han säger. Då tog vers 1 Sofar från Nama till orda och sa: mina tankar tvingar mig att svara. Jag är så upprörd. Det här har inte vi varit med om någon gång, va? Har du varit med om när dina tankar kokar så du kan bara inte låta bli? Nu måste jag säga något. Mina tankar tvingar mig att säga något, säger han, för att jag är så upprörd. Så vilket sinne har han? Han har ett sinne som är upprörd. Varför är hans sinne upprörd? Därför att han möter en situation som han bedömer med sina tankar och med sina fem sinnen. Hans tankar och hans fem sinnen har färdiga bedömningsmallar. Och när han möter en situation så blir han upprörd. Och när jag är upprörd i tankar så måste jag tala också för det mesta. Det är några som säger att om du är upprörd så räkna till 10 innan du säger första ordet. Och jag brukar göra så. Känner bara säga 9-10 nu. Kära någon. Jag menar, vem i hela friden ska räkna 1, 2, 3 när det kokar här uppe? Så sinnet tvingar oss till att ta verbala initiativ. Men sinnet gör mycket mer än det. I första Moseboken 20 så är det sinnet som är bakom våra gärningar också. Verserna 10 och 11. Abraham, Guds man, kommer till en ogudaktig kung, Abimelek. Eller han var inte så ogudaktig faktiskt, men i alla fall. Ni vet, Abraham blev rädd att Abimelek ska ta hans hustru Sara, som var 90, men hon var Miss Universum fortfarande. Och Abimelek, liksom, eller han, Abraham kommer dit och ser att Sara är hans halvsyster. Och det är egentligen, eller hans syster, det är egentligen halvlögn bara, men vi vet alla att halvlögn är långt ifrån sanningen, eller hur? Abimelek vill ta Sara till sig. Gud kommer till honom, straffar honom för att han vill ta Abrahams hustru. Och vers 10, på nästa dag kommer Abimelek till Abraham och frågade honom så här: vad tänkte du på när du gjorde detta? Logisk fråga. Jag menar, om ditt barn hemma tar en bok och kastar i fönster och fönstret går sönder, skulle du inte gå dit och fråga: älskade lille son, vad tänkte du på när du gjorde det där? Ja, mamma, ja, pappa, jag tänkte se hur det ser ut när boken flyger. Eller jag ville bara se hur det är när fönster går sönder. Det här är nästan hemskt att säga vad jag ska säga nu. Där står den här varit faktiskt på David Ekholm, inte här, va? Nej, han berättade. Han hörde där storyn för många år sedan på svensk radio. Det hände i Kanada för kanske 15 år sedan. Där en kille en kväll dödade ett ungt par. Utan någon anledning. Och när han kom till domstolen, de frågade honom: varför gjorde du det? Då sa han: jag vill bara uppleva hur det känns att döda. Okej. Okay. Då lyssnar vad Abraham svarar. Vad tänkte du på när du gjorde det? Ja, men jag vet, i vår kommunikation, i vårt äktenskap, vi frågar varann ofta. Därför att vi felar. Vi gör fel saker. Jag frågar Soil ofta, hon frågar mig när jag gör något som är fel gentemot henne eller överhuvudtaget, så frågar hon mig, varför gör du så? Och det är en berättigad fråga. Därför att hon kan aldrig förstå vad jag gör om jag inte ser till henne hur jag tänker, som är orsak till att jag gör som jag gör. Syskon, vi gör saker. Och folk förstår inte varför. Och då måste vi förklara för varandra för att kunna förstå varandra mer. Så Abraham säger till honom så här. Abraham svarade, jag tänkte på att den här platsen fruktar man nog. På den här platsen fruktar man nog inte Gud. De kommer att döda mig för min hustrus skull. Okej. Okay. Jag tänkte i morse när jag läste det här. Aldrig faktiskt tänkt på det. Låt säga så här. Det där Abimelech och det där riket. Troligtvis var ett ganska fritt rike. Man tog varandras kvinnor. Man levde, hade skoj. Okej. Om James Bond kom dit. Skulle James Bond få fruktan att här fruktar man inte Gud? Skulle han få den tanken? Kanske inte James Bond bästa nu namn, jag bara hittar på det. Liksom, någon sekulariserad ateist kommer och det är pubbar överallt och det är bordell och alltihop. Och han säger, åh, vad underbart va? Och så frågar de, är det din hustru? Nej, ta henne bara, jag ska hitta en annan. Hans tankesätt skulle aldrig skapa fruktan i honom. När han kommer till den platsen. Men Abraham hade ett sinne som var annorlunda. Som på gott och ont formar våra handlingar. Jag menar, låt oss vara ärliga här. Alla vi frikyrkliga har ett frikyrkligt sinne, mer eller mindre. I mindre eller större mått. Vi är påverkade och ibland, låt mig få se så här. När jag säger frikyrkligt sinne så tyvärr vågar jag inte säga att frikyrkligt sinne och Bibelns sinne är samma sak. Det är det inte faktiskt. För att ingenstans står i Bibeln att den som har kort hår ska bli utesluten ur församlingen. Ingenstans i Bibeln står det att om du röker så ska du uteslutas från församlingen. Ingenstans, men det har vi gjort. Så när vi går på gator, jag minns när vi var missionärer i Kroatien, Sojla och jag för många år sedan. När vi gick på Kroatien på Zagrebs gator och såg människor och kvinnor gå och röka, så kommenterade vi att fy, titta hur de ser ut. Det var vårt frikyrkliga sinne, inte biblisk sinne. Om Jesus gick där, då skulle han krama dem, om dem som rökte och säga, du ska bara veta att jag älskar dig så det ryker om dig. Okej. Okay. Men vår frikyrkligt sinne bemöter situationer annorlunda. Jag erkänner. Jag har i åratal föraktat olika oskyldiga situationer på grund av att mitt sinne var frikyrkligt sinne. Vi har vänner. 10 veckor minst ska vi prata om det här. Jag kanske hinner bli pensionerad innan jag blir färdig med det. Men det här är otroligt viktigt. Så nu ska jag bara, jag vill inte gå vidare. Jag ser att klockan är snart 1 och vi ska på födelsedagskalas till grannen. Så. Först tänkte jag säga det utifrån ren omsorg om er. Men mitt sinne är annorlunda just nu. Lukas evangeliet. Jag ska läsa bara 2 verser. Jag går nästa gång in på dem. 2 ganska bombaktiga verser. Lukas evangeliet 16 och vers 15. Fariserna, de diskuterar pengar där. Och fariserna som älskade pengar, de hånade honom. För att han sa, ingen kan tjäna 2 herrar. Antingen tjänar du Mammon eller Gud. Och de hånade honom. Jag vill inte gå in på det för mycket. Men har du märkt någon gång. Jag har märkt det i mitt liv. Att när jag hånar vissa saker. Att jag gör det utifrån fruktan.
För de saker utmanar mig. Och i och med att jag inte kan bemöta dem på rätt sätt, så bemöter jag dem med hån. Ni vet, trygga människor som är upprättade efter evangeliets värderingar, de behöver inte håna andra. Om jag är trygg i mitt värde, om jag är trygg i vem jag är i Kristus, jag behöver inte håna andra. Jag kan bara älska dem. De är inget hot mot mig. Men om en situation hotar min oupprättade personlighet, mitt ostabila värde, då kommer hån att komma väldigt spontant ut ur mig. För att det är de svagas och osäkras, otrygga sätt att skydda sig. Och jag är fortfarande där. Jag erkänner det. Jesus säger till dem då så här. All detta hörde fariserna som han älskade pengar och de hånade honom. Då sa han, ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor. Men Gud känner era hjärtan. Nu vänner, nu kommer den delen av versen som jag tror är Sveriges kristenhets största utmaning idag. Den har stått här i 2000 år. Men den utmanar oss idag mer än någonsin. Då säger Jesus, till det som är högt i människornas ögon är avskyvärt inför Gud. Ja, men vänta nu, kära. Är Gud riktigt så? Vad handlar det om? Avskyr Gud alla direktörer. Avskyr Gud alla läkare. Avskyr Gud alla kloka människor. Nej, det är han som har gett visdom. Varför skulle han avsky dem? Vad är det som han avskyr i så fall som världen upphöjer? Okej, herrar. Konflikt mellan två sinnen. När vi värderar saker efter denna världens värderingssystem som har tagit Gud ut ur det och lagt honom åt sidan, då är detta avskyvärt. Därför att det försöker med surrogatvärderingar ersätta det som Gud vill ändå ge oss. När man börjar upphöja titlar, positioner, allt att inte gå in på det här, jag har pratat om detta ganska mycket. Men när de får en sån genomslagskraft, då är detta avskyvärt. Därför att då föraktar man de som inte har titeln. Då ser man inte en människa som inte glänser med olika yttre tecken på sin kapabelhet. Man ser inte en sån människa då en resurs som Gud ser. I Predikaren 9, kapitel 9, 13-14 så står det skrivet så här. Det var en liten stad, en stor armé kom mot den staden. Och i den staden och belägrade den. Och så två översättningar, båda är bra. En översättning säger så här. Men i den staden fanns en gammal man som kunde rädda staden med sin visdom. Men ingen frågade honom om något. Vem räknar med en gammal fattig man att den är en vis man? De visar sitter i Cambridge, eller hur? Okej, eller kommer därifrån. Den andra översättningen säger, det var en vis och fattig, fattig men vis man i den lilla staden. Han räddade staden med sin visdom, men ingen gav honom något erkännande. Så funkar det. Okej, så det här är krocken mellan två sinnen. Guds sinne och världens sinne. Jag är tjatig, jag vet, men tål mig lite. 3 minuter och jag säger amen. När jag ser dagens kristendom, hur vi ger mer och mer plats åt världens sätt att tänka, så blir jag faktiskt rädd. Tro mig inte att jag är rädd för att någon direktör ska vara pastor. Underbart, halleluja för det. Eller något. Men det blir farligt när vi lägger förtröstan till det som är högt och stort i världen. Och på det viset missar att se rikedom i vanliga människor som inte koterar högt. Andra versen. Titta nu på det här. I Matteusevangeliet. Matteusevangeliet 16. Verserna 21-23. Jesus talar till sina lärjungar om sitt framtida lidande. Han säger att han kommer att bli dödad av hedningarna. Petrus, som har precis några minuter innan dess fått uppenbarelse från himmelen att han är Messias, Guds son. Och då säger Jesus till honom: Petrus, med ditt sinne skulle du aldrig kunna komma till slutsatsen att jag är Messias. Det som du sa nu, det är mitt faders sinne som kom in i ditt huvud. För att ingen av judarna tänkte på att Jesus kunde bli Messias. Därför deras sinne, deras tankesätt förväntade en arméchef som skulle befria dem från romarna. Och de förväntade sig en mäktig man. Och missade den mäktigaste. Därför att han kom i en skepnad som inte matchade denna världens sinnets uppfattning. Då säger Jesus till Petrus och till de andra: jag kommer att lida. Och Petrus säger, lyssna vad Petrus säger, vers 21. Petrus säger till honom: från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar, Matteus 16, 21, att han måste gå till Jerusalem, lida mycket genom de äldste och överste prästerna, de skriftlärda, att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. Då tog Petrus honom åt sidan gode tid, som lärare tar en elev nästan, och började motsäga honom och säga till honom: Gud är nådig mot dig, Herre. Detta ska aldrig hända dig. Innan jag läser nästa vers, sista. Vad är det som sker här? Jo, men Petrus möter en situation med sitt sinne. Han är formad i sitt tankesätt hur Messias kommer att vara eller trodde. Nu kommer Jesus och han ser att han är Messias och säger: nu kommer jag dö, på tredje dagen ska uppstå. Hela hans tankesätt protesterar och säger: nej, 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 Herre. Du kan inte vara, du kan inte dö om du är Messias. Det är du som ska besegra alla. Och Jesus reagerar på det med ganska tuffa ord. Han säger så här: Jesus vände sig om och sa till Petrus: gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall. Vad du tänker inte Guds tankar, utan människotankar. Okej, här är förklaringen. Låt mig få säga något nu som vi är alla medvetna om. Ingen av oss som sitter här och ingen i denna värld är fritänkare här uppe. Vi är inte neutrala. Vi är påverkade av allt möjligt. Vi tror att vi är fritänkare om vi är sekulariserade. Men vem har sagt de tankar först? Är det du och jag som hittar på dem, eller har de funnits innan du och jag föddes? Självklart har de funnits. Och då säger Jesus till Petrus: ser du vad som sker med dig, Petrus? Du finns mellan två eldar. Och båda eldar skjuter på ditt sinne varenda dag. Denna världens sinne skjuter på dig. Och ger dig tankar och formar ditt tänkande hur du ska göra, Petrus. Nu står jag här som har skapat himmel och jord. Och jag ser till dig någonting som krockar helt och hållet med ditt sätt att tänka. Petrus, välj vilken väg du vill gå. Vilket sinnelag vill du ha? Kommer ni ihåg där i Johannes 6? När Jesus sa så här: den som äter inte mitt kött och inte dricker mitt blod, han kan inte vara min lärjunge. Av 120 har 108 lämnat församlingen efter den predikan. 12 blev kvar. Alla 12 var förvirrade. Jesus, du är för hård. Det är därför vi lämnar dig. Vid ett annat tillfälle helade Jesus fiendens general. Jesus, du är för mjuk. Jesus är nästan alltid extrem för ett sinne som styrs av denna världens tänkande. För en som styrs av världens eller för himmelstänkande så är han inte alltid klar. Men det sinnet kan böja sig och säga: jag förstår inte, men jag tror på dig. Vänner, vi har en bok. Jag har en broder sista, för tredje gången, som har varit riktig kriminell kille, pratar med honom i morse. Skulle suttit 28 år i fängelse. Skjutit människor, allt möjligt. Jag älskar att prata med honom. Han har blivit frälst. Han sa till mig, Stojan, vet du vad Gud gör? Han duschar mig på insidan. Jag kommer hem och jag är så arg, säger han. Så jag skulle bara vilja slå på käften, de som är kaxiga. Och så står jag i mitt rum och bråkar. Och så vänder jag mig upp och säger till honom, du ska veta, det är för din skull som jag inte kommer att göra det. Jag tänker, vad underbart. Vet ni varför? Därför att någonstans djupt i människan finns Guds inskrivna lag. Att vara fritänkare, det är att komma tillbaka till honom som säger, om jag gör dig fri, då är du sannoliken fri. Det är fritt sinne som välsignar när andra förbannar. Det är fritänkare som älskar när andra hatar. Det är en fri person som ber för den som förföljer den. Jesus var fri. Ska vi vara riktiga fritänkare? Låt oss bli som han. Det tar sin tid, men det går mer och mer. Amen.